Galaterbrevet 3:19.
Vad är då lagen? Jo, den blev tillagd för överträdelsernas skull och var avsedd att gälla tills avkomlingen framträdde, han som hade fått löftet. Den utfärdades genom änglar och med hjälp av en förmedlare. Och förmedlaren företräder fler än en, men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde skänka liv, hade rättfärdigheten verkligen berott av lagen. Men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt till Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa den som står under lagen, och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och han ropar Abba Fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Judarna levde ju den förvissningen att lagen var given som en bruksanvisning till livet. Gör bara så här så blir allting okej. Och de gjorde så gott de kunde. Paulus säger att det var inte alls det som var vitsen med lagen. Utan lagen blev tillagd, inte för att vara ett rättesnöre, utan den blev tillagd för överträdelsernas skull. Den blev tillagd för att människorna skulle komma att stå under lagen som övervakare, som det står i 24 versen 3 kapitlet. Tills dess att tron skulle uppenbaras. Det står också i 4 kapitlet, ska vi se, 3 versen. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född att stå under lagen, för att han skulle friköpa den som står under lagen. Alltså lagen var utfärdad för att stadga en konsekvens av all synd. Och att stå under lagen, det innebär alltså att få skörda i sitt liv det man har sått ut. Det man har sökt i sitt liv och som inte är Herrens vilja, det kommer man att få i så rikt mått att man skulle önska att man blev av med. För att man istället ska söka friheten genom tro på Kristus. Genom nåd söka sig tillbaka till Gud. Första Timoteusbrevet 1 verserna 8-11. Att lagen är något gott om man brukar den rätt och tänker på att den inte är till för rättfärdiga utan för den som lever utan lag och ordning, för gudlösa och syndare, hädare och förnekare, för den som bär hand på sin far eller mor, för dråpare, för osedliga och perversa, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran. Så är det enligt evangelium om härligheten hos den salige guden som jag har fått mig anförtrott. Lagen är inte till för de som är rättfärdiga eller de som vill leva rättfärdigt, utan lagen är till för dem som lever utan lag. Det är ju ganska festligt, har du sett det? Lagen är till för dem som inte har någon lag. Varför det? Jo, därför att de ska fångas in i konsekvenserna av sitt eget liv, in till dess att de börjar söka Guds vilja över sitt liv. In till dess att de söker nåden, rättfärdighetens gåva och rättfärdighetens liv, vandringen i anden. Vandringen i anden är alltid Guds slutmål för var och en av oss. Och om vi drivs av anden, så står vi inte under lagen. Galaterbrevet 5:18. Om vi drivs av anden, så står vi inte under lagen. Om vi har liv i anden, så låt oss vandra i anden. Galaterbrevet 5:25. Jag har aldrig fram i år, men jag påminner om det. Det är väl så lätt gjort att man stannar på halva vägen. Man har liv i anden, men man vandrar inte i anden. Och så kommer problemen. Därför att det är bara när vi på nytt får upptäcka hur problemen hopar sig i våra liv, det är bara då vi blir intresserade av att verkligen få ur djupet av vårt hjärta ropa till Gud: Herre, gör något nytt i mitt liv. Nu ska vi gå till Gamla testamentet och se vad frälsningen är. För lagen var alltså till för att föra oss fram till frälsningen, till nåd. Och vi ska läsa lite grann i tredje Moseboks 16:e kapitel. Det kapitlet handlar om någonting som judarna firar än idag, nämligen den stora försoningsdagen. Det kallas för Yom Kippur. Det var på den stora försoningsdagen 1973 som Syrien och Egypten gemensamt anför Israel. Tredje Mosebok 16. Och vi ska inte läsa hela det här kapitlet om allt vad överste prästen ska göra. Men jag får rekapitulera en liten aning. Han ska ta två stycken bockar. Och den ena, den ska han slakta. Och så tar han blodet av den bocken och går in i det allra heligaste. Och stänker av det blodet på nådastolen och arken. Och det var stadgat att det var enda gången på året och översteprästen gick in i det allra heligaste. För att bringa försoning för folket och för uppenbarelsetältet. Men sen så fanns det en bock till. Och han togs fram när man hade varit inne i det allra heligaste. Och om honom står det i verserna 20-22. Det är den så kallade syndabocken. När han så har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, ska han föra fram den levande bocken. Och Aaron ska lägga båda sina händer på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser, vad det än må ha syndat. Han ska lägga den på bockens huvud och genom en man som hålls redo för det släppa ut honom i öknen. Så ska bocken bära alla deras missgärningar på sig ut i vildmarken. Man ska släppa bocken ut i öknen. Det jag vill peka på i den här texten, det är någonting som lätt glider en förbi, men som jag har funnit det är otroligt viktigt och säger väldigt mycket om vad frälsning är. Det som framgår av den här texten, det är att vår skuld inför Gud är något konkret. Du vet, vi delar in substantiv i abstrakta och konkreta substantiv. Och med konkret menas verklig, medan abstrakt betyder något mer eller mindre overkligt. Känslor och tankar och idéer, det som har själslivet till, det betraktar vi som abstrakt. Men bord och bilar och hus och tavlor och träd och båtar, det är konkreta grejer. Det är verkligheten själv, säger vi. Fast skriften säger att det är tvärtom, verkligheten själv är Kristus som vi inte kan varken se eller ta. Och detta vill jag väldigt starkt stryka under. Att det är Bibelns undervisning om att vår skuld är något konkret. Skulden är inte abstrakt. För vi tänker så lätt så här, att jag min skuld inför Gud, det är något abstrakt. Det är så att Gud, han blir lite sur på mig när jag syndar. Och det där surhetstillståndet, det går Gud och bär på genom år och årtionden, för ingen kan tillnärmelsevis vara så långsint som Gud. Ja, vi säger aldrig så här, men vi menar det. Och vi får ju ta fram också vad vi går och tänker i hjärtats dunklaste kammare ibland. Och inte förrän jag om sidor bekänner inför Gud, så säger Gud okej, då glömmer jag väl bort vad du har gjort. Och så beskriver vi frälsningen som någonting som manipulerar Guds känsloliv. Och världens barn, de hånskrattar åt oss, och mina vänner gör det med rätta. När de säger, vad är det för en konstig Gud ni har som måste slå ihjäl sin egen son för att komma på så pass gott humör så han kan förlåta er. Tack och lov, detta är en villfarelse. Det handlar inte alls om Guds humör, därför att hos Gud sker ingen växling mellan ljus och mörker. Utan frälsning handlar om oss. Och nu ska du se så här, att nu hade folket alltså gått här ett år och syndat, och så kommer den stora försoningsdagen. Och då står det så här, att om Aaron, han ska lägga båda sina händer på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser, vad de än har syndat. Och så kommer det, han ska lägga dem på bockens huvud. Han ska lägga dem på bockens huvud. Jag menar, inte kan du lägga Guds missnöje över ena annan. Kan du inte lägga på huvudet på en bock? Det går inte. Men om synden är något konkret som så att säga ansamlas i våra liv, och du vill bli av med det här, då kanske du kan lägga det på en bock och skicka ut den i öknen. Om synden och skulden är något konkret, då går det att göra på det sättet. Om skulden bara är något abstrakt, ett sorts Guds räknesätt, då är det här rena löjan. Men om synden är något konkret, då är det här väldigt adekvat. Ett väldigt bra sätt att bli av med allt sammans. Någon får ställa upp och erbjuda sig att bära bort din och min skuld. Så ska bocken bära alla deras missgärningar på sig ute i ödemarken. Kan du tänka dig en sån bild av frälsningen? Det är fantastiskt. Men Gud då? Varför finns han i det här? Det här med Guds vrede, det som vi läste om förut i Romarbrevet, det finns inte det. Jo, det gör det. Guds vrede finns. Och alltid när Bibeln talar om Guds vrede, så handlar det om människor som hade en uppenbarelse om sin väg inför Gud, men valde en annan väg. Ju större mått av uppenbarelse, desto större vrede. Där står man att vi kan titta ett helt parentetiskt i Lukas 12 och 48. Kan vi ta också. Det är bra. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mer. Jo, visst finns Guds vrede. Men du förstår, när synden finns kvar i ditt och mitt liv, då måste Gud se på oss och se synden i våra liv och vredgas över att vi vandrar på våra egna vägar. Därför att det föder ond frukt i våra liv och i omgivningen. Om inte Gud vredgades över det så var han ju totalt viking. Och det är han ju inte. Men i det ögonblick som synderna har burits bort ur mitt liv, ja, då har ju Gud ingen anledning att vredgas längre. Och när han då inte har det, så gör han inte heller det, utan då säger han: åh vad skönt, nu är allt sammans avklarat, nu tänker vi på något annat, halleluja. Och det är precis vad han säger. Vi ska se om jag hittar det nu. Jesaja 43 och 25. Jesaja 43 och 25. Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Läsa innan till en svår konst. De flesta läser den här versen så här: jag, Gud, utplånar dina överträdelser genom att glömma bort dem. Ja. Och så tänker man sig att frälsningen är någonting som ändrar på Gud. Frank Mangs har en intressant liten liknelse i en av sina böcker. Han säger så här att, ja, om du har en vit klänning som fått en massa bruna fläckar, så kanske du kan sätta bruna glasögon på näsan på Gud. Då ser hela din klänning brun ut, och så är du acceptabel inför Gud. Men det är naturligtvis inte så han går tillväga. En god husmor, när hon ser en brun fläck på sin vita duk, hon sätter inte bruna glasögon på sig, utan lägger duken i maskin förstås och tvättar den. Och det var Gud genom oss också. Ja, naturligtvis. Jag är den som utplånar dina överträdelser. Och när jag har gjort det, varför skulle jag hålla på att köpa honom sen? Förstår ni skillnaden? Väldigt viktigt att vi ser den skillnaden. Det blir så ödesdigert. Så många kristna lever i så mycket bundenhet därför att man inte har fattat det. Och hur många människor jag har förlöst i själavårdssamtal bara genom att ta fram de här texterna, det vet jag inte längre. Och för många år sedan, när de här tankarna var nya för mig, så gav mig Herren en liknelse som jag strör i alla riktningar och som har varit till stora signelse för många. Därför att precis i den tiden så var det aktuellt med den här firman i Teckomatorp. Ni kommer ihåg de här som gjorde någon sorts ogräsbekämpningsmedel. Och som avfall i det där jobbet så fick de en massa giftiga kemikalier. Och de visste man inte vad man skulle göra av. Man fick inte lov att bara tippa dem i soptunnan och skicka dem på soptippen. Och det fanns ingenstans att göra av dem. Man blev sittande där med fler och fler tunnor av dessa otroligt giftiga grejer. Och det är precis på samma sätt med synden i ditt och mitt liv. Varje gång vi syndar så fyller vi på tunnorna lite grann. Och vi fyller på lite till och lite till. Vad krävs för att vi ska kunna bli fria? Någon måste komma med en lastbil och hämta tunnorna. Ja. Det var våra missgärningar han bar. Och du förstår, de är så giftiga, de här tunnorna. Så att den som tar hand om dina och mina tunnor, han riskerar livet. Han dör på kuppen. Jesu frälsning är ingenting som i första hand påverkar Fadern, utan den lyfter av oss våra bördor. Men du vet hur de gjorde i Teckomatorp när tunnorna blev tillräckligt många. Det fanns ingen som kunde köra bort dem, eller också ville man inte betala priset för att någon skulle köra bort dem. Utan man tog en grävskopa och grävde ner allsammans. Fabrikstomt. Och det är vad vi ofta gör i våra liv. Vi gräver ner. Och när vi har grävt ner, så hände det med våra tunnor precis som det gjorde den gången. De rostade efter ett tag och så läcker det. Och hur såg man den gången att det läckte? Jo, växterna slokade i växthuset några hundra meter därifrån. Och ja, folk blev sjuka och fick missfall och det blev massa trassel och konstighet. Man mådde inte bra och dricksvatten smakade pyton och så här. Det blev en massa konstiga, egendomliga följdverkningar. Och inte förrän man hade bedrivit lite detektivarbete så kom man på att det låg tunnor och läckte på fabrikstomten till BT-kemi i Teckomatorn. Precis så här gör vi. Och det mest i ögonen fallande exempel, det handlar om våra konflikter, vår inbördes försonlighet eller oförsonlighet. Någon människa förnedrar dig och du grips av en flammande vrede. Det kokar och puttrar och jäser inom dig. Du tänker 22 timmar om dygnet på denna oförrätt. Återstående 2 timmar sover du lite haltande med sömnmedel. Du är så arg så du skär tänder i sömnen. Och du tänker så här, ja, det är ju inte konstigt att jag är arg som annars behöver ta åt. Och det är det inte. Det är inte konstigt ett dugg. Det är bara det att din vrede är synd. Nåväl, efter ett tag så får du annat att tänka på. Så småningom tänker du kanske bara 10 timmar om dygnet på den här oförrätten. Efter några år kanske du inte tänker alls på det längre. Och då kommer jag till dig som god kristen broder och så säger jag så här: käre bror, hur var det den här gången? Har du förlåtit honom? Ja, jag har gjort. Jaså, ja. Ja, då är det väl inte de tunnorna du har grävt ner då? Eftersom du har en massa svårigheter i ditt liv. Ja, jag har förlåtit. Men hur kan du veta att du har förlåtit? När förlät du honom? När? Ja, det vet inte jag. Det har gått lite undan för undan. Först så tänkte jag 22 timmar om dygnet på det här. Sen tänkte jag 10 timmar. Sen var det bara 4 timmar. Och sen var det kanske bara någon gång i veckan. Men nu tänker jag inte alls på det. Så nu har jag förlåtit. Det är inte att förlåta. Det är inte att förlåta. Utan det är att gräva ner. Hur gör man när man förlåter? Man går till Gud och bekänner sin egen synd. Och det gör man helst när den är färsk. Men man kan göra det när som helst i livet. För här står du inför just en sån här situation där man har en valmöjlighet. Folk har trampat på dig, blivit sig illa mot dig, gjort det kanske inte en gång utan flera. Och varje gång hade du valmöjligheten att bli arg eller valmöjligheten att gå till Gud och säga: Gud, förlåt mig min vrede. Lös mig från den här. Rena mig så på djupet i mitt hjärta från allt hämndbegär, allt hat, alla mina destruktiva önskningar, all min avsky för den här personen. Jag bekänner det här inför dig. Alltihopa. Fullständigt förbehållslöst. Jag har bara en önskan, att du ska rena mig så totalt ifrån min vrede att jag i denna dag kan välsigna honom av hjärtat. Detta är ingenting jag kan säga, men jag vet att det är din vilja här. Och jag bara ber att det ska ske. Jag tänker inte ge mig med mindre än att du upprättar mig på denna punkt, så att jag kan välsigna honom istället för att förbanna honom. Vad gör Herren då? Jo, han löser det. Och inom kort kan du välsigna din bror. Och du kan göra det även om han aldrig skulle komma på tanken och be om förlåtelse. Så kan du förlåta honom ändå. därför att du har fått Guds förlåtelse och Guds rening för din egen vred, för ditt eget hat, ditt eget hämndbegär, din egen bitterhet, din egen avsky, ditt eget förakt. Nå, men de flesta vet inte det här, för de har inte en rätt kunskap om vad frälsning är. De har heller inte en rätt kunskap om att synden är konkret, utan de tror så här att när jag inte tänker på det, när jag inte känner min vrede längre, när känslorna har kallnat, ja, då är det ju undanstökat, då finns det inte mer. Älskade vän, ditt känsloliv har ingenting med det här, inte ett endaste smack. Och det kan du se så här, att om den personen som trampade på dig för 10 år sedan och som du tror att du för länge sedan har förlåtit, om han kommer tillbaka och gör precis detsamma igen i ditt liv, ja, då blir du dubbelt så arg som du blir första gången, därför att det här är inte första gången utan andra gången. Gammal vrede blir som ny, därför att tunnan flyger plötsligt upp i jorden och locket åker ut och det stinker något fruktansvärt, både av gammal vrede och ny vrede. Så här är det. Och du kan bara testa dig själv just inför detta. Ja, för detta tror jag är någonting som ni allihopa ska göra idag om ni inte har gjort det förut. Gå igenom era liv. För vi lever i syndens värld allihopa. Och ingen av oss klarar av att manövrera särskilt länge i den här världen utan att få sig ett kylnyp här och var. Men om vi inte hade en kunskap om vad vi ska göra sen, så är det sant och visst att då har du alltid någon liten tunna stående någonstans med gammal goja i. Och då kanske du ska vara stilla inför Herren. Bara gå igenom ditt liv och be Herren lysa på det ena eller andra och bära bort bördor. Därför att skulden är konkret och den finns alltid kvar. Den skuld som hör samman med att man hade en valsituation och valde vandringen i köttet. Det finns ingen fördömelse över oss för det. Jag menar, oavsett hur många tunnor du har, om du har en tunna eller om du har 10 tunnor eller om du har 100 tunnor. Jag har suttit en gång med en människa som hade så många tunnor så han var tvungen att sitta i 2 timmar i bön för Herren bara för att hinna nämna alla tunnorna. Men han blev, som våra kära pingstvänner säger, han blev härligt frälst. Det kan jag tala om här. Det hände mycket i hans liv. Och det hände mycket i deras liv som hade ställt ut tunnorna också, det kan jag lova. Därför det vi löser på jorden med himmelrikets nycklar, det blir också löst i himmelriket. Jag tror att vi med utrustade med den här kunskapen ska samla oss till bön en stund. Och vi ska låta den bönen få ta lite tid. Låt det här få bli en stund av bönemeditation inför Herren. Där vi nu ber Gud att han får lysa in i ditt liv och liksom aktualisera situationer som kan vara din situation. Jag ska bedja över mellanmänskliga relationer som ofta går snett. Och där jag vet av erfarenhet att många människor bär på stor besvikelse, stor skada i sitt inre. Och så får vi börja att lämna vreden, besvikelsen, bitterheten, föraktet, grämelsen, förtrytelsen åt Herren. Att kanske också bli lösta ifrån de andemakter som runnit instig i våra liv och som bara manifesteras ungefär på samma sätt som det var i Teckomatorp. Det vissnade i växthusen, dricksvattnet smakade pyton. Det kan ha kommit in depression. Det kan ha kommit in försagdhet och modlöshet. Det kan ha kommit in människofruktan. Det kan ha kommit in mycket annat i ditt liv. Därför att du där på tunnor. Du där på gammalt red. Låt oss be tillsammans. Ja. Skuld och skuldkänslor är två helt skilda saker. Det har vi lärt oss den timmen som gick. Och vi ska aldrig låta lura oss och blanda ihop de här sakerna. Skuld är något konkret och skuldkänslor är något abstrakt. Skulden inför Gud är lika konkret som om du är skyldig en summa pengar till vem som helst. Men om du är skyldig 1000 kronor till Johansson, så kan det påverka ditt känsloliv, men behöver inte göra det. Vad du än känner, om du känner dig glad eller ledsen eller orolig eller bekymrad, vad du än känner dig inför den här skulden på 1000 kronor, som du har skrivit på papper på till och med, det spelar ingen som helst roll, skulden är precis lika stor i alla fall. Och det här är ju också en erfarenhet som vi gör, att människor kan gå omkring dignande av skuldkänslor och i själva verket vara förlåtna av Gud. De bekänner sin synd, och de bekänner sin synd, och de bekänner sin synd, och de bekänner sin synd. Och skuldkänslorna är oförändrade. Varför det? Jo, därför att den har inte med skulden att göra. Skuldkänslor. De ska tacklas på ett helt annat vis. Nämligen att man läser i Bibeln att det räcker med att be om förlåtelse en gång. Och sen får man vara så vänlig och tro att Gud faktiskt har förlåtit det för att han säger. Han gör som han säger i sitt ord. Så tar man skuldkänslorna så att säga i nackskinnet. Men man kan också ha massor av skuld i sitt liv och inte ha ett enda litet uns skuldkänslor. Jag tror Hitler dog utan några skuldkänslor. Han var full av grämelse över judarnas förräderi och generalernas misslyckande när han dog. Men jag tror inte han hade några skuldkänslor. De här två har inte med vartannat att göra. Psykologin och terapin, som sysslar med idel luftigheter, talar bara om skuldkänslor och aldrig om skuld, därför att där är man värdeneutral. Där får man inte lov att tala om någon skuld. Du har en skuld. Usch, den går ju inte att betala. Den får vi inte lov att tala om. Bättre att sätta skygglappar för ögonen. Men vi som inte är värdeneutrala och som dessutom har det bästa tänkbara hjälpmedel mot all sorts skuld, vi talar hellre om skuld än om skuldtjänster, för att efter vårt sätt att se problemet är skuld mycket lättare att göra någonting åt än skuldtjänster. Det kan ta sin tid att verkligen med bibelordets hjälp bygga upp en tro i en människas inre som är plågad och ansatt av skuldkänslor. Men när man väl får se sin skuld, så behövs det inte mycket till tro för att göra någonting åt den. Det gör man i ren självbevarelsedrift i samma ögonblick man förstår hur det hela fungerar. Det är inte så märkvärdigt. Så vi håller isär de här två tingen. Skuld och skuldkänsla. Och nu har vi alltså sett ett litet exempel på att skulden är konkret. Nu ska vi också se något annat som också har med skulden att göra. Och då slår vi upp Andra Moseboks 20:e kapitel. Andra Mosebok 20. Och detta är en text som handlar om de 10 budorden. Fast vi ska mest fästa avseende vid en liten snutte som vi inte brukar ha med när vi läser upp de 10 budorden. Jag läser från början. Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig. Du ska inte göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himlen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe sådana, ej heller tjäna dem. Ty jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig men som gör nåd med tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Det där är också en text som vi gärna hoppar över, intressant. Det är inte en händelse att vi har uteslutit en katekism. Det där med att Gud hemsöker fädernas missgärningar på barn och efterkommande. Och vi tycker återigen att det här säger någonting förfärligt misskrediterande om Gud. Skulle vi inte i barmhärtighetens och kärlekens namn stryka den här texten? Ju förr dess bättre. Jo, gärna det. Du får stryka vad du vill i din bibel. Du får både stryka under och stryka över. Men du ska komma ihåg att du går alltid miste om ett stycke evangelium varje gång du stryker över. Och det finns evangelium i det här också. Därför att här finns en beskrivning av syndens karaktär som du går miste om du stryker över de här orden. Och som bara i och med att du går miste om den informationen om vad synd är, så kommer det att leda dig till förvirring i ditt liv. Synden är konkret. Den är så konkret så att den är till och med ärftlig. Det är det som denna text utsäger här. Den säger ingenting om Gud. Att Gud är en så långsint Gud. Att Gud är en så hämndlysten Gud. Att Gud är en så ruskig och fruktansvärd Gud. För att om han inte får chansen att hämnas på föräldrarna, så drabbar han barn och barnbarn och barnbarns barnbarn. Det är ju inte klokt, tycker vi. Men det denna text säger, det är någonting helt annat. Vi kan komma att ta över en skuld ifrån våra föräldrar. Ja. Nå, det är inte så märkvärdigt. Tänk dig att du är uppvuxen på en bondgård på landet. Far som äger gården, han har intecknat hela rasket upp över skorstenen. En vacker dag så tar du över gården. Vad får du på köpet? Jo, du får inteckningarna. Ja, skulden är din. Amorteringarna är dina. Räntorna är dina. Allt sammans är ditt, bekymren också. Tidigare generationer lämnar ett arv av skuld efter sig, om inte den skulden har blivit bortburen. Därför att Gud säger om sig själv att det här handlar inte om honom. Det handlar inte om hans gedigna hämndlystnad och långsurhet. Vi kan se på 5 Mosebok 24 och 16. För där deklarerar Gud hur han egentligen vill ha det. Vad han tycker är rättvisa. Han säger, föräldrarna ska inte dödas för sina barns skull. Och barnen ska inte dödas för sina föräldrars skull. Var och en ska lida döden genom sin egen synd. Det här är inte en invärtes självmotsägelse, de här två texterna. Utan det är någonting som talar om för oss vad synd är. Och vi ska gå till Romarbrevet nu, 5 kapitlet. Och se på den 12:e versen. Romarbrevet 5:12. Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor, därför att de alla syndade. Ja, det är också en sån här vers som man kan lätt snälla igenom, och den innehåller så mycket information att man får faktiskt sätta sig en stund och bara bena ut denna enda vers. Genom en enda människa kom synden in i världen, ja, det är Adam. Genom att han syndade kom också döden in i världen. Ja. Och så nådde döden alla människor. Ja, det vet vi. Det har med Adam att göra på något sätt. Det är någon sorts arv ifrån honom. Men vad står det sen? Därför att de alla syndade. Vi läser det gärna så här, fast vi inte tänker det så. Vi tänker gärna så, fast vi inte säger det. Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor, därför att Adam syndade. Ja, det är så vi tror att det står, men så står det inte. Varje gång det står något annat än vad vi tror att det står eller vi tycker det borde stå, så är det väldigt viktigt att vi drar i bromsen och parkerar den en stund tills vi har fått benat ut grejerna. För varje gång du stöter på någonting som är annorlunda än vad du tycker det borde vara, så gör inte som Luther, höll jag på att säga, han gjorde inte så han heller. Lyft inte på hatten och gå vidare, utan stanna istället och säg till Herren: nu ger jag mig inte för du har förklarat det. Då kommer ditt bibelläsande att bli otroligt intressant. För vad står det nu här? Vi har ärvt någonting ifrån gångna generationer. Vi har ärvt någonting ifrån Adam som gör att döden kommer in i allas våra liv. Men döden får en makt över var och en av oss därför att vi var och en syndar. Vad är det då vi har ärvt? Jo, jag skulle vilja säga så här: vi ärver en svaghet. Adam syndade och döden kom in i hans liv. Och i arv till sina efterkommande lämnade han en svaghet. En oförmåga att stå emot synden som vi alla bär med oss, var och en i sitt köttsliga väsen, i sin gamla människa. Och den svagheten, den leder oss till synd. Den för med sig att vi var och en också kommer att dö. Jag vill lägga samman de här två texterna nu och säga så här: att synden är konkret och ärftlig. Och det synden på något sätt orsakar i våra liv, skulden, tunnorna där de står och läcker och stinker, vad är det de gör för någonting? Jo, de framförallt framkallar en svaghet i våra liv. Svagheten till att stå emot samma synd som skulden handlar om. Och därför kan man ärva en svaghet ifrån gångna generationer. Och så att säga börja sitt liv med ett ogynnsamt andligt arv. Observera, ett andligt arv. Inte ett genetiskt arv och inte ett socialt arv, utan ett andligt arv. Och det är mycket viktigt att vi ser det här. Därför är det så väldigt många människor som börjar sitt liv handikappade från början av ett dåligt andligt arv. Det är ingen konst att bevisa statistiskt, till exempel, att alkoholisters barn oftare blir alkoholister än andra.